Det ska bli väldigt spännande det här. Jag har aldrig föreläst för ST-läkare i anestesi förut. Det har varit lite svårt att veta vilken nivå så där man ska hålla sig på. Så att det inte blir allt för intrikat och så att det inte heller blir allt för kandidatorienterat. Men jag har i alla fall jobbat som infektionsläkare i ganska många år vid det här laget och har varit under egentligen hela min tid från specialist så har jag jobbat mycket som infektionskonsult, eller som infektionskonsult på IVA just. På Karolinska och nu sedan ett antal år på Danderyds sjukhus och jag har faktiskt varit här på Sankt Göran några svängar också. Och jag kallar den här föreläsningen för infektioner vid intensivvård. Egentligen så kan man säga att det är infektioner vid intensivvård del 1. Del 2 finns inte ännu, men infektioner vid intensivvård del 1 som är den här handlar huvudsakligen om sepsis på IVA då. Då tänkte jag vet att ni har pratat lite grann om definitioner i morse, men jag tänkte att vi ska gå vidare här och så ska vi titta på de här infektionerna. Jag pratade lite grann om bara en snabb rekapitulering av dem. De nya sepsisdefinitionerna då som inte är så nya längre, de är sedan 2016, det är så kallat för sepsis 3. Då delar man ju upp det i sepsis och septisk chock då. Och det som egentligen är väsentligt där att komma ihåg, det är ju det att det kallas, det är ju väldigt bred, många sjukdomar som vi stoppar in under samma hatt här, nämligen en infektion som, eller ibland räcker det med en misstänkt infektion som leder till någon form av organsvikt då. Då har man använt sig kriterierna av SOFA-scoren har man ju då använt för att man ska ha en ökning med minst 2 poäng. Och det är så man idag mäter och diagnostiserar sepsis. Och då kan man få den här rutan längst ner där sepsis enligt sepsis 3-kriterierna är 65.1-diagnosen. Och sen har vi då den septiska chocken då som är den här mer allvarliga undergruppen och då så sägs det att det ska man ha bakomliggande cirkulatoriska och cellulära eller metabola rubbningar som är tillräckligt uttalade för att avsevärt öka dödligheten. Då har man då tagit kvarstående hypotension som kräver vasopressor, det är det ena, för att ha ett medelartärt tryck över 65. Men sen har man också lagt till att man ska ha ett laktat på över 2. För det visar sig att när man la till det där laktatet på över 2, då nådde man en högre mortalitet som då låg i de här studierna som man använde sig av, uppåt 40%. Medan de som bara hade sepsis, där var det inte en högre mortalitet än cirka 10%. Sepsis på IVA, och det här är då en ganska arbiträr uppdelning, men som jag tycker hjälper till en del när man ska, hur man ska tänka va, när man möter de här patienterna inom intensivvården. Det ena är då en så kallad primär sepsis va, och det innebär en samhällsförvärvad sepsis helt enkelt. Patienter som hamnar på IVA för att de har kommit till sjukhuset med en infektion. Alltså samhällsförvärvad sepsis. Det är en primär sepsis det här. Sekundär sepsis. Det är de som har någonting annat som de har vårdats för. Det är alltså ofta en nosokomial sepsis. Det vill säga man är på sjukhuset för någonting annat, till exempel en operation. Sen får man en infektion och insjuknar och hamnar på IVA. Sekundär sepsis. Tertiär sepsis. Inte så välkänt begrepp, men jag tycker att det är ganska rimligt. För det är de här patienterna som har legat länge på sjukhus. De har haft en smäll, de har haft antagligen 2 smällar och de ligger kvar på IVA. Det är de här riktiga långliggarna som kan drabbas av diverse. Alla de här tre, det finns en anledning att dela upp dem för att det är lite olika hur deras infektionsbild ser ut. Men jag tänkte faktiskt börja med att dra igenom då det här samhällsförvärvade primära sepsisen och gå igenom lite grann de vanligaste tillstånden som kan dyka upp. Det är de som kan komma direkt från akuten upp till IVA eller ganska vanligt. De är halvschaskiga när de kommer, de ligger ett tag på avdelningen, sen blir det MIG-teamet och så hamnar de på IVA. Det kan ta ett par dygn, men sen är de där hos er. Och det vanligaste tillståndet bland de då primära som är egentligen globalt, va, det är ju då luftvägsinfektionerna. Och då är det ju de bakteriella pneumonierna primärt. Men när det är influensasäsong så har vi ett antal influensor som hamnar på IVA också. Och covid-19 känner vi alla till. Och sen tar jag upp lite snabbt om meningokocksepsis för att under luftvägsinfektioner, för det är ofta där den börjar från luftvägarna. Det här är en lungröntgen som ni ser. Och lite kort bara om diagnostik när det gäller luftvägsinfektioner. Alltså, förakta inte en vanlig lungröntgen. Det går ju mer och mer mot allting ska göras datortomografi på. Men en vanlig lungröntgen säger en hel del. Den kan utföras bedside på IVA. Och ibland blir den bara inte gjord. Men den är ju liksom lätt att få gjord. Så att, har man en misstanke om en lunginfektion tycker jag man kan göra det. Nu görs ju allt mer då ultraljud, bedside. Det är jättebra. Men som sagt, det kräver sin man eller kvinna och för att det är inte alltid så lätt om man inte, men en van undersökare kan definitivt se en pneumoni och andra saker. En eventuell pneumoni behöver dock alltid verifieras radiologiskt för att man ska känna säker. Och sen så det övriga som jag tycker är viktigt med diagnostiken för luftvägsinfektioner, det är ju att om man har möjlighet, va? Ofta de här patienterna, de intuberas ju när de väl kommer till IVA. Inte alltid, men ofta. Då bör de bronkoskoperas så man får djupa odlingar. För bal och borste, bal och eller borste ger ju ofta en mikrobiologisk diagnos som blir grunden för den fortsatta behandlingen. Men det är inte alltid man kan bronkoskopera patienter, framförallt de som inte är intuberade. Om det då inte låter sig göras så försök att provta så djupt som möjligt. Va? Man kanske kan rent utav få ner en blindborste lite snabbt. Man kan suga bronkialsekret eller trakealsekret eller rent utav få patienten att hosta upp ett sputum. De här proverna som kommer från de nedre luftvägarna är väldigt mycket värda, för det är ju där infektionen finns. Vad patienten är koloniserad med i nasofarynx, det är inte alltid signifikant, även om det kan vara det. Okej, det var lite om luftvägsdiagnostik. Jag kommer inte beröra så mycket diagnostik i övrigt faktiskt, för dels har jag haft en föreläsning om det och dels så finns det inte utrymme, så det blir kanske lite ytligt, men det har jag glömt att säga. Ni får gärna avbryta om det dyker upp frågetecken när som helst. Så kan vi diskutera lite.
Jag har ett litet inspel.
Ja.
Ja. Jag har Patrik och jobbat i många år. Något som jag uppfattar har varit en stor hjälp för oss, det är att vi har fått den här provtagningsblocken som du har. Som ligger som en sorts mallar. Därför att det är inte alltid så lätt.
Nej.
Och när det är influensa och inte influensa allt för det. Det tycker
jag underlättat. Ja. Vi har gjort så att vi har ju då jobbat i TechCare och där kan man lägga in olika provtagning. Så vi har gjort en provtagningsblock då, dels för patient som är icke-intuberad patient. Och då försöker vi ju få sputum och med så brett som möjligt, vanlig odling och sen de här PCR-analyserna som finns nu, breda block på Karolinska och den här typen av odlingar hos en icke-intuberad patient. Va? Och sen så tar vi alltid pneumokock och legionella antigen i urin på dem, för det är lätt gjort, och sen sedvanliga odlingar. Och sen så har vi bredare ju mer patienten, dels en intuberad patient, men sen har vi också för intuberade patienter som har legat länge, va? Den här tertiär sepsis-diagnostiken, den är ännu bredare med opportunister och sådär. Men jag går inte liksom in i dem exakt nu, men det var, tack för kommentaren, för att jag funderade på det. Jag skulle gå in i det, men jag tänkte, sen har ni också haft den här föreläsningen om diagnostik.
Jag är inne på den här fliken mikrobiologi, det är ju liksom 999 möjligheter.
Ja.
Så att jag
uppfattar
att
det var stor hjälp. Ja. Bra. Ja. Bakteriell pneumoni då, och då är det ju så, när jag känner, kanske har hört det här talesättet, att när man hör klappret av hovar så är det ju i allmänhet hästar som kommer. Och när det gäller pneumonier, när man misstänker pneumoni, samhällsförvärvad pneumoni som hamnar på IVA, så är det i de allra flesta fall pneumokocker och pneumokocker och pneumokocker. Och ibland då så har man någonting annat. KOL-patienter till exempel, va? De kan ha lite av varje, hemofilus till exempel, till och med någon pseudomonas någon gång. Sen har vi då de här enstaka då, när det kommer en zebra istället. Det händer inte så ofta, men det förekommer, och då är ju då legionella. Det är därför det är så viktigt att prova för det. Och legionella då kan man inte få fram från de övre luftvägarna. Där måste man ha prov som är från nedre luftvägarna. Ett bra sputum kan vara tillräckligt, va? Men bal och borste är ju oslagbart, och då får man svar i PCR. Sen har vi ju faktiskt en och annan mykoplasma. Och apropå mykoplasma då, så kan jag nämna det att i går kväll kom det in en man till Danderyds sjukhus på grund av bröstsmärta och lufthunger och hade hostat ett par veckor. Han får sedermera ett hypoxiskt hjärtstopp i natt. Han provtas, för han hade haft den här hostananesen från luftvägarna. Den är helt blank i PCR:en. Men när han kommer till IVA i natt så tar man en bal. Och i morse så är han balen positiv för mykoplasma. Så det här illustrerar väldigt bra skillnaden mellan att få ett bra prov från nedre luftvägarna. Så han har en mykoplasma. Pneumoni, huruvida den har orsakat hela den här bilden är ännu så länge oklart. Det kan finnas någon immunsuppression med det hela. Men jag tycker det var väldigt illustrativt. Sen har vi en ännu ovanligare zebra, den här, som dyker upp då och då, som heter klamydia förr, men klamydofylla nu. Dels så finns den här klamydofylla pneumonie, det är ett far, va, som det också kallas för. Det är en luftvägsinfektion som jag skulle vilja säga att vi, den ser vi liksom inte på IVA, skulle jag vilja säga. Men de här, det här är ju psittakos, va? Eller ornitos, eller papegojsjuka. Kärt barn har många namn. De dyker upp då och då. De har tidigare varit väldigt svårreaktionerade, för de har inte ingått i de här PCR-panelerna. Men det gör de faktiskt nu. Så vi hade faktiskt den i Danderyd ett par veckor sedan. Och jag kan berätta att han var på återbesök till infektionsmottagningen igår och mådde bra. Rehabiliterade sig i hemmet fortfarande, men han var illa ute ett tag.
Där var står det att hans hustru hjälpte till med fåglar som var illa utsatta. Och han hade varit med på jobbet. Han var ju galet.
Han hängde med frugan och lyckades få papegojsjuka. Men ja, det gick bra. Tularemi, det är ju harpest, va? Tularemi kan komma i en pneumoniform. Då kan man också bli riktigt dålig. Och det är värt att nämna, för att tularemi är ju vanligtvis sommarhalvåret, va? när man kommer i kontakt. Det är ju folk som till exempel går in i en lada och rensar upp gammalt bös sådär, och suger i sig de här bakterierna som kan ligga kvar. De kan få en riktigt kraftig lunginflammation. Och det kan vara bra att känna till, för tularemi blir vanligare. Det sprider sig söderut dessutom. Alltså, vi har ett antal fall varje höst i allmänhet, strax efter sommaren. Och sen har vi pneumocystis, va? Den är ju, det är ju det som drabbar de immunsupprimerade, kan man säga. Jag nämner den, va? Den är lite knepigare. Sen har vi då influensa, som sagt. Allvarlig influensa räcker för att hamna på IVA, men det är mer än 25% som har en bakteriell pålagring när de kommer till sjukhus och är så dåliga som hamnar på IVA. Och då kan det vara lite av varje. Det kan vara pneumokocker, återigen, är väl det vanligaste. Också hemofilus. Det ser hemofilus influensa heter det. Anledningen till att det heter det, det var för att när bakteriologins barndom så tog man prover från influensapatienter och lyckades hitta den här bakterien då, som man då trodde var orsaken till influensa. Därför fick den heta hemofilus influensa. Stafylokocker är ju ovanliga nere i luftvägarna, va? I primära pneumonier, eller det ser vi i princip inte, utom vid influensa. Influensan banar liksom väg för bakterier som normalt sett inte trivs i luftvägarna. Streptokocker också, de här kan bli riktigt otäcka. Aspergillus nämner jag här för att det har man hittat framförallt. Holländarna har gjort fina studier på det, på influensapatienter som ligger på IVA och får en väldigt, blir väldigt svårbehandlad. Så man hittat aspergillus, alltså en mögelsvamp, va, i luftvägarna. Vi har tittat en del, deltagit i en studie i Sverige också, där vi inte såg det i samma utsträckning. Men det förekommer, det verkar som de influensabanar väg även för det. Och framförallt så gäller det patienter som redan har stått på steroidbehandling av någon anledning, alltså sen tidigare. Sen har vi ju covid-19. Det är väl ingen som orkar prata om längre, men där är det ovanligt med en samhällsförvärvad bakteriell pålagring när patienten kommer in till sjukhuset. Det är alltså inte alls som det är vid influensa, utan när de får en bakteriell pålagring så är det ofta när de har legat ett tag på sjukhuset. Ingenting är ju 100% här, va? Utan det är ovanligt. Ja, men sen måste jag prata lite om den sepsis som alla fruktar mest då, meningokocksepsisen. Yes.
När vi pratar om legionella så där, vad tycker du om det här legionellaantigen i urin? Du pratar om.
Legionellaantigen i urin är ett bra test. Det har en hyfsad sensitivitet, hög specificitet. Men det är sero, det är bara den vanligaste serogruppen som det där antigenet tar. Vilket innebär att den kanske står för, minns inte riktigt, men kanske mellan 70-90% av infektionerna eller något sånt där. Men man kan missa där alltså. Den är inte, så man kan säga så här, ett negativt test utesluter inte fullt ut influensa. Eller legionella, men ett positivt test kan man vara trygg med. Meningokockerna då, ja, det är den här Neisseria meningitidis, alltså det är en gramnegativ kock. Och den är faktiskt så att den är märklig, va? För att det finns ett bärarskap i nosofaring mellan 3-25% i olika åldersgrupper. Högst i sena tonåren. De har ett bärskap utan att bli sjuka. Alltså. Och där så är det ju så att det här drabbar ofta barn och unga vuxna och kan smitta inom grupper. Det kan vara skolresor, skidresor och sådär. Där kan det bli spridning, militärförläggningar. Det vill säga kombinationen då av någonting hos världen som gör att de kan bli väldigt sjuka, medan andra bara har ett bärarskap, men relativt hög frekvens av bärarskap i åldersgruppen. Mycket snabbt och aggressivt förlopp. Hur många har sett en meningokocksepsis på IVA? Ganska många ändå. För det är inte så himla många alltså. Det är cirka 60 fall om året. Och det var före pandemin. Sen är det ännu lägre. Nu är det mycket lägre. Det var, förra året var det 22 eller något sånt där tror jag. Och så, alla av dem är inte heller såna här fulminanta sepsisar. Vissa av dem har ju en meningit. Va? För det här ger ju både sepsis och meningit. Vissa får sepsis med en lite lättare meningit. För de hinner inte utveckla en meningit helt enkelt. Medan andra då bara får en meningit och inte nödvändigtvis en sepsis. Så att de är inte jättevanliga, tack och lov. Mortaliteten i hela den här invasiva gruppen ligger mellan 10-20%. Sverige ligger vi ofta i den lägre delen. Och sen ger man ju då profylax för att det är hushållskontakter. Bara en liten kommentar här. Det är inte motiverat till alla som jobbar på IVA när patienten kommer dit och tar profylax. Likväl är det så att alla som har befunnit sig på IVA springer till medicinskåpet och snor åt sig en tablett ciproxin. Yes. Ja, det var bra kommentarer för att jag tänkte säga det. Alltså den som har stått och intuberat patienten och hållit på med luftvägarna, där tycker jag faktiskt att det är motiverat. Och meningen med den här profylaxen, det är ju att man egentligen är meningen med att man i den här gruppen runt omkring ska utplåna bärarskapet. Va? Det är egentligen det, va? Och risken för ytterligare spridning. Men det är klart att har man stått och sopat i sig de här med en fulminant patient och stå och intubera, va? Det tycker jag är en jättestor skillnad med om man bara varit inne på sal. Va? För det är en helt annan sak. Då blir du inte smittad. Alltså. men den här bilden då. Här ser ni ju då de klassiska petekerna. Va? Det här, petekker kan man få all möjlig sepsis, men det här är ju den typiska klassiska petekersjukdomen. Va? Och också hur man bedömer om det är en petekker, det vill säga de går inte att trycka bort och då använder man glas och det händer ingenting när man trycker på den där. Då är det ju alltså en petekker. Och det är klart att det är ju ett varningstecken om man får en sån patient som utvecklar petekker förstås. Tack och lov så är det så att de här bakterierna är känsliga. Vi kommer till behandling sen. Urinvägsinfektioner då. Urosepsis, avstängd pyelit. Klassiska, det är nästa stora grupp va, som kommer med samhällsförvärvad. Urosepsis används lite slarvigt. Ibland räcker det med att man har en febril urinvägsinfektion för att det ska kallas för urosepsis. Sådär. Men det är ju fel. Men trots det så är det ofta kanske den snällaste septiska chocken. Om den är snäll och okomplicerad vill säga. För att då har man ofta en gramnegativ bakteriemi, ofta en E. coli-bakteriemi. Kanske bara en cirkulatorisk svikt som är ganska lätt att komma till rätta med. Men så är det inte alltid förstås. Det beror på världen också. Men avstängd pyelit är ju en betydligt läskigare historia. Va? En eventuell avstängning kan ge en väldigt fulminant bild. För då har du, spelar ingen roll att du ger antibiotika, för då har du ett fokus som du måste eliminera. Och där får man alltid ge akt på då vissa saker. Till exempel så är det ofta en patient kommer in och har stått på antibiotika redan mot en från vårdcentralen, först nu IVA. Om de blir så här sjuka, då kan man vara ganska trygg med att just det antibiotikumet kanske inte ska sättas in på sjukhuset då. Och sen är det här med om det finns strukturella eller funktionella avvikelser, någonting i systemet, urinsystemet som gör att det hela kan krångla till sig. Då är ju risken högre för att det blir en mer allvarlig sjukdomsbild. Transplantat är ju en egen liten grupp, va? De har ju sina njurar, det som är immunsuppmedel, det sitter, har de inte alls en lång ureter, utan njuren sitter i ljumsken, så vägen för bakterierna till transplantatet är mycket kortare. Och sen ska man just när det gäller de här personerna tänka på, ni vet alltså varje person som åker till Asien eller Italien plockar med sig ESBL i tarmen. Så vi skeppar in ESBL kilovis i Sverige varje vecka. Så är det. Så länge de stannar i tarmen så gör de ingen skada, va? Men om de börjar ge urinvägsinfektion så blir de svårbehandlade. Och därför så är det viktigt kanske med en reseanamnes. Och utanför då Europa, framförallt norra Europa, i södra Europa är de faktiskt vanligare. Och Kanada, USA och sådär, är det så att man kan bära på de här om man dragit på sig i flera månader. Man gör ju om mikrobiotat hela tiden till ett mer svenskt då, men det kan ta flera månader. Så därför är en resan mer viktig. Nu kommer vi till hud- och mjukdelsinfektioner. Är ni med fortfarande? Ja, härligt. Det är då i sin allra enklaste form räcker det med, som ni vet, att små sår och fattiga vänner ska man inte förakta. Det är inte så ovanligt att folk kommer in med en okänd sepsis på IVA och sen så växer Staph aureus i blodet och sen börjar man leta i hudkostymen och så hittar man ett sår, va? Som inte behöver vara så stort och inte behöver se jätteinfekterat ut. Men sen har vi de lite mer fulminanta och allvarliga formerna då, nekrotiserande fascit. Och en typ av nekrotiserande fascit är ju då Fourniers gangren. Jag tar det bara som ett exempel på de här lite olika typerna av allvarliga mjukdelsinfektioner. Och så tänkte jag nämna badsårsfeber också, som är en, jag tror att vi kommer att se mer av i framtiden. Den här klassiska streptokockfasciten då, det är grupp A streptokocker, ibland grupp C eller G. Och det drabbar ju oftast extremiteter när det gäller den sorten. De kommer ofta in till sjukhuset med ganska diskreta lokala fynd, va, som initialt. De är ganska stabila, men patienten själv är högst medveten om att de är sjuka. För det känns, de mår dåligt, de har ofta kräkts och sen är det här pain out of proportion som ni har hört förut, va? Att det gör, man tittar på benet, det ser inte något speciellt ut, men patienten har fruktansvärt ont i vila och då ska larmklockorna ringa, för då är det risk för väldigt snabb progress, för de blir ofta snabbt septiska sen och chockar. Och då är det viktigt att ta in en kirurg eller en ortoped beroende på ert sjukhus, vem det är som tar hand om de här infektionerna. Och helst någon som är lite erfaren och kan bedöma det. För det är en klassiker att en oerfaren ortopedkirurg eller kirurg väntar för länge och vill se hur det går. Och det är alltså viktigare än att skicka patienten på datortomografi. För att man kan inte med datortomografen se om det är en fascit eller inte. Va? De kan se ödem och de kan se andra saker, men de kan inte riktigt ställa diagnosen. Så kom ihåg det. Då kan man också ta ett snabbtest från vävnadsvätska. Det är det vanliga strep A-testet som man tar i svalget på alla vårdcentraler och akuter. Och det kan man ta från benet och få en bekräftelse direkt på att det är streptokocker, grupp A streptokocker. Sen är det så att de här andra aggressiva, lika aggressiva men mer ovanliga grupp C eller G. Det ska ni komma ihåg att strep A-testet är ett strep A-test. Det reagerar inte för C eller G streptokocker. Så att det kan fortfarande vara en sån här om man tar peroperativt ett snabbtest. Så det måste man komma ihåg. Ja.
När jag gick på läkarprogrammet, då, jag gick ut 2015, och då sa de liksom att det här är en diagnos ni aldrig kommer se i princip. Man ska veta att den finns och agera snabbt, men att det är så ovanligt. Och liksom alla bilder var från, ja, inte från andra länder och så. Men så Sen tycker jag inte alls det är min upplevelse. Och nu vet jag inte om det är för att jag är på IVA och att vi ser det här mer. Men jag tycker liksom att det är så
vanligt. Då är det så att just nu så har man ju sett att de här invasiva streptokockerna efter pandemin förefaller öka. Man inte, men de går alltid lite i vågor. Det är vissa aggressiva streptokockstammar också. Så det går lite i vågor. Men alltså jobbar man på en intensivvårdsavdelning så kommer man ju definitivt att se de här infektionerna. Helt klart. Och som sagt, vi har haft ett gäng i höst. Ja, det är en typ av nekrotiserande fasciit. En annan då är de polymikrobiella fasciiterna. Och då, som ett exempel är då Fourniers gangrän. Och Fourniers gangrän är ju alltid, det heter ju det för att den har visat anatomisk lokalisation, nämligen perinealt. Va? Men det behöver inte vara det, de här, men det är samma typ, va? De är polymikrobiella, de drabbar ju ofta lite mer immunsuppmedlen. De börjar som en lokal cellulit som sen långsamt sprider sig, ruttnar lite grann och sen kan det gå väldigt fort. Va? Och det är ofta tarmbakterier, inklusive anaerober, nästan alltid anaerober. Och sen är det andra streptokocker ganska vanliga. Icke grupp A, C, G som ger den här, utan det kan vara olika lite mer grupp B streptokocker, lite mer snälla streptokocker, sådana som man ser ibland vid endokardit, alfa hemolytiska streptokocker. Men där har vi faktiskt också en sån som en ligger på Danderyd nu, en man som kom in. Han har legat 10 dagar nu drygt, eller 11 idag kanske. Han har aldrig nästan sökt sjukvård, kommer in efter att ha ramlat ihop på golvet och gått och inte ätit på flera veckor för han har mått så dåligt, och så har han ett sår på vänster fot. Och befinns ha ett B-glukos på 50. Således en nyupptäckt diabetes. Han har då numera uppskuren gånger flera. Det var svårt med source control trots att det är lokalt i benet. Men det växer då grupp B-streptokocker och 4 eller 5 olika anaerober. Så det är en ganska klassisk bild, men det är också ett ben. Va? Så det kan också, det behöver inte vara det här Fourniers-gangrän, det kan sitta på olika ställen. Och då finns det ofta någonting underliggande, till exempel diabetes eller någon annan form av immunsuppression. Ja, de kan ju också ha det här knistret. Det hade den här killen. Alltså, det är anaerober, är ju gasbildare ofta, va? Så att det kan vara sådana subkutant knister. Och då går jag inte ens in på den allra värsta formen, för den är så oerhört ovanlig för tiden, med Clostridium perfringis, det gamla gasgangränet. Va? Men det är ju mer en skyttegravssjuka som sällan för. Men den här typen syns ändå hyfsat ofta. Och även där kan det liksom accelerera till en ganska snabb progress, och även där så är kirurgisk exploration viktigare än radiologi när patienten blir dålig. Va? Men sen om man tänker sig Fourniers gangrän, där har man ändå en viss hjälp med att se utbredningen kanske på en datortomografi. Men det är ju så att för att få en kontroll på ett fokus i de här fallen så måste man öppna. Va? Och det gör inte en datortomografi. Och så lite snabbt då, om badsårsfeber. Den här patienten på bilden där är faktiskt en badsårsfeber. Så att det kan, det ska man tycker jag känna till, även om det är väldigt ovanliga fåglar. Men det är alltså marina bakterier, och de kan föröka sig i när vattnet är varmt under längre tid, va? 20 grader. Sommar 2018 var väldigt varmt till exempel, då hade vi ett antal sådana här infektioner. Och det är då sådana som är släkt med kolerabakterien, fast den vanligaste heter Vibrio vulnificus. Och då kan det räcka med att man skrapar benet. Det är ju lätt att göra sig illa, man får ett lite sår när man badar. Och finns den där bakterien i vattnet, så då får man en liten lokal infektion och sen kan man börja må väldigt dåligt ganska fort. Så sårskada i samband med bad och så en patient som är påverkad, då ska ni inte glömma den diagnosen. Det kan vara alltså en cellulit med snabb progress till sepsis. Jaha, är ni med fortfarande? För nu går, ja. Då är det tack och lov så att nästan alla sådana okända patienter får ju ofta cefotaxim. Den är antagligen lite mer känslig för, jag kommer lite grann till behandling sen, men eftersom du frågar så tar vi mot ciprofloxacin. Men cefotaxim funkar i princip alltid, tack och lov. Ja. Några ord om akut bakteriell meningit också. De hamnar ju ofta också vid, och nu pratar jag, kommer jag prata om de akuta bakteriella meningiterna, inte övriga. Men de har ju ofta, de akuta bakteriella meningiterna har ofta en dramatisk progress. Pneumokocker dominerar stort, va, även här, drygt 50%. Mortaliteten ligger runt 10% i Sverige. Det är väldigt bra internationellt sett. Då finns det ofta en förhistoria av en otit, en sinuit eller en pneumoni. Och sen har vi de här klassiska symptomen, va? Feber, huvudvärk, nackstuvhet, vakenhetssänkning. Nackstuvhet saknas hos 20% eller något sånt där, så det ska man komma ihåg. Men 95% har minst två av de där symptomen, feber, huvudvärk, nackstuvhet, vakenhetssänkning. Och när man säger feber och huvudvärk så är det inte den som man får liksom när man har lite feber, utan det är ju förstås en ganska svår huvudvärk och en rejäl feber. Och sen har man ju också den här meningistiska tecknen, det vill säga man är ljuskänslig, man är hörselkänslig, man är överhuvudtaget påverkad av stimuli på ett sätt som man inte normalt sett är. Alla de här tecknen har man ju också vid en serös meningit eller en viral meningit, men det är mycket, mycket lindrigare, va? Och framförallt så ser man inte vakenhetssänkning hos dem i allmänhet. Illamående och kräkningar är vanligt. Då ska man ju göra en LP. Va? Och det finns ju kontraindikationer till att göra en LP och ni känner till dem, räknar jag med. Men de överdrivs lite för ofta i akutsituationen när de tar sig emot på akuten. Det är många som drar sig och skickar patienten på en DT. Och gör man det utan att ge patienten behandling, då blir det inte bra. Och jag kommer prata som sagt lite snabbt om behandlingen, men där är det ju så att 5% av de här akuta bakteriella meningiterna ungefär är listeria meningiter, och de är inte känsliga mot cefotaxim, däremot meropenem. Det är därför man ger ampicillin också, som de är känsliga mot. Ja, specialfall, men de kommer ni att se, för de är de här som kommer på IVA. Man bör överväga behandling av högt intrakraniellt tryck om man har GCS som är lågt, mindre än 8. Eller om man ligger lite högre men verkar försämras kliniskt, va? och också om man har ett högt lumbalt likvårdstryck över 40. Eller börjar krampa. Eller har något annat tecken till inklämning. Eller om man har DT-fynd, för det blir ju ofta DT på de här ändå, förr eller senare, med tecken på kraftigt förhöjt intrakranialtryck. Då ska man kontakta neurokirurger, för då kan man behöva sätta ett VDN. Dels för att avlasta och dels för att mäta trycket. Och det har visat sig att det är en väldigt framgångsrik behandling. Yes! Att man skulle avvakta LP till efter DT, eller?
Ja, alltså att det viktiga är såklart med, alltså, snabbt in med antibiotika, men att man skulle kunna gå på DT innan man inte...
Ja, nej, men alltså det är egentligen bara om du har de här någonting fokalneurologiskt, någonting som tyder på att du kan ha någonting annat. En komapatient, det vet ju inte liksom vad det är, va. Sen har du de här koagulationsstörningarna för sig, men det, jag skulle vilja säga att du har någonting som talar. Men om du har en patient som sjunker i vakenhetsgrad och som inte har något fokalneurologiskt, va, finns det egentligen ingen anledning att vänta. För du har ju, samtidigt som det här ska på DT, du har ingen riktig koll på patienten under den tiden heller. Så att, har ni något annat att säga? Ni, nej, men alltså det är inte så tycker vi inte i Sverige i alla fall. Och det tror jag vi är ganska eniga om faktiskt. Man inte, sen kan du kan ju ha ett oklart fall, va, där du känner att om du har den här liksom fokalmögen, eller du har någon som är sjunker snabbt och du är inte riktigt säker. Då kan du göra det. Då är det viktigt att ta en blododling först, va? För att ofta förväxlar de här i blodet också. Så då, och sen får du sätta in behandling och så får de gå på DT. Va? Så att de fallen förekommer, absolut. Va? Men det är lite för mycket rädsla för att göra LP initialt på de här. Ja. Där.
Ja, alltså det besparar många samtal. Neurokirurgen ser sig som en förlängning på vedrenet.
Ja, det är bra. Bra tips. Yes.
Jag har två frågor. Den första, jag har fått lära mig för länge sedan att det är viktigt att man gör betapred innan antibiotika.
Rationalen är att en del av den här inflammatoriska kaskaden som ger sig kväle utlöses av när man börjar ta koll på bakterierna. Huruvida det verkligen är så eller inte tror jag ingen har riktigt bevisat. Men det är bakgrunden alltså. Precis, om man inte gör LP då är det mycket svårare. Men de har ofta fokalneurologi eller någonting sånt. För det är ofta en lokal encefalit. De har hög feber och de kan vara ganska tomtiga, men de brukar inte riktigt ha lika sänkt vakenhetsgrad. Men jag skulle vilja säga att det är inte alldeles lätt, men när du gör en LP då får du ju liksom, alltså, ofta svaret på antalet celler, va. En herpesmeningit eller encefalit behöver ju ibland inte ha särskilt många celler alls initialt. Medan en bakteriell meningit har ju det. Va. Den har ju gått om celler då. Ja. Men alldeles lätt är det inte.
Bakterierna som växer, de växer också i blodet som du sa. sätta in en empirisk behandling. Varför är det viktigt om ett så snabb LP?
För att du får diagnosen, va? Du får ju den snabbt. Du ser ju det på antalet celler, du mäter laktat, glukosfot och de här. Där får du svaret. Och sen så är det så att det är inte alltid som du får svaret i blododlingarna faktiskt. Det är ganska svårt att odla från blod. Alltså det krävs rätt mycket bakterier och sånt där. Och de är antagligen vid en meningit, till exempel om du har en otit. Va? Det är inte säkert att det går lika mycket ut i blodet. Så att det är det. Hörrni, jag har en massa saker att prata om och jag ser att klockan börjar bli... vill ni ha en 5 minuters bensträckare? Förlåt, du får fråga först.
Jag vill fråga på samma ämne, med tanke på att vi kan bli tillkallade för
ryggsäckshjälp
och sådär.
Ja.
Hur viktigt är det med LP för antibiotika? För kan man liksom...
Nu för tiden så är det ju så att nu kör de ju faktiskt PCR på sen odlar de i efterhand om de får någonting positivt. Ja. Men det gör ju att sensitiviteten, alltså pneumokocker och meningokocker, de dör ganska lätt. Va? Så att det går ett par timmar så kanske man inte får något positivt i en odling. Men en PCR kan man nog vara ganska trygg med att man faktiskt får. Så att man ska liksom inte... Alltså, finns det skäl till att inte göra en LP, då ska man inte göra en LP. Men jag menar, det är ändå ganska snäva kriterier och det är därför jag nämner det. Jaha. CRP och prokalcitonin, det är ju två infektionsmarkörer och det pratas mycket om dem. CRP är ju då, om man tittar på ett tidsintervall, va? Det här är timmar då på nedre skalan. Så när man får då en smäll med en bakterie så är det så att CRP kommer ju hyfsat snabbt, va? Men det tar lite tid på sig och det toppar kanske mellan 1 och 2 dygn brukar man säga. Prokalcitonin är ju då en snabbare markör. Det är en del i Lancet, ett företag som äger prokalcitonin och de är duktiga på att göra reklam för det. Och de är också duktiga att ta betalt för det. Och det här är siffror för några år sedan för kostnaden och sånt där. Så, men lite i korthet då så kan man säga att CRP är väldigt billigt och det är väldigt väl inarbetat. Vi är alla väl bekanta med den markören. Prokalcitonin har använts en hel del på Stockholms intensivvårdsavdelningar. Men inte så mycket utanför där. Så den är fortfarande relativt okänd och den är ganska dyr. CRP är ju relativt ospecifik inflammatorisk markör. Den reagerar ju på inflammation generellt. Men den är, jämfört med den gamla sänkan så är den ju mer bakteriespecifik än den. Va? Men prokalcitonin är ännu mer bakteriespecifik kan man säga. Men de är också lite annorlunda, va? För prokalcitonin är en systemmarkör på ett annat sätt. Va? Det vill säga den reagerar kraftigt för chock och egentligen alla typer av chock, inte bara septisk chock utan det ser man även vid kardiogen chock till exempel och sånt där. De patienterna stiger kraftigt i prokalcitonin. Och det är dessutom då en bakteriemimarkör väldigt mycket. Det vill säga vi tittade för några år sedan i studier där vi tittade på patienter som kom in till akuten med en sepsis, va? Och hur sjuka de var. Och då visade det sig att de som hade en septisk chock de hade högst, va? Men de som hade en bakteriemi och kunde vara ganska opåverkade i övrigt, de låg lika högt som de här septiska chock. Så det reagerar de också kraftigt på. Så det är en systemmarkör, va? Men däremot så är den inte så duktig på lokala förlopp. Om man till exempel vappar, va, som ligger på IVA och legat ett tag, börjar stiga i feber och CRP och kräver lite mer syrgas. De behöver inte röra sig i prokalcitonin överhuvudtaget. Men CRP sticker ofta iväg. Och det är för att där har du liksom en lokal infektion. Va, så att, det ska man också komma ihåg att det skiljer de här åt. Nästa hoppar jag nu. Yes. Man har ju salufört det mycket för att man visar att man kan seponera antibiotika vid en viss nivå. Jag skulle vilja säga så här, att, och det har jag gjort studier på. Det har inte gjorts på CRP på samma sätt. Men jag skulle vilja säga det, en van kliniker behöver inte provkastning för det. Alltså CRP räcker. Och alla andra parametrar som du observerar hos en patient förstås.
Men hur tas inte för mycket provkast då? Liksom finns det något tänkt där så här? Du har ett svart värde
jo, alltså jag tycker absolut att jag tycker faktiskt på intensivvårdspatienter så tycker jag ändå dels så är det ett sätt att lära sig hur den här markören fungerar. Men det är också så att att du får alltså när jag om jag har en svårt septisk patient som ligger på IVA, då är ju CRP lite segare va, men om vi sätter in en behandling och sen så ser att de kan fortfarande ibland vara ganska septiska, kräva mycket noradrenalin, men plötsligt så har du ett prokalcitonin som har vänt och kanske halverats va, men CRP kanske fortfarande till och med stiger, men det tycker jag är ofta en markör på att men nu har vi nått. Nu har vi nog effekten då, även om de andra liksom allting annat inte hänger med, och det stämmer sen ganska bra. Så jag tycker att det finns ett visst värde, men återigen, det är bara en liten pusselbit.